Det här är en svenska Yle-podd.
Vad har EU lärt sig av flyktingkrisen hösten 2015? Ja, allt fler flyktingar strömmar in från Turkiet till Grekland. Samtidigt ska EU försöka enas om nya gemensamma spelregler. Och Finland har här en nyckelroll. Men vet vår regering vad den vill? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Johannes Taberman. Frank Johansson, du är verksamhetsledare för Amnesty Finland. Vi ser nu ett läge där allt fler flyktingar nu under hösten har börjat komma in via Turkiet i de grekiska öarna. Och EUs inrikesministrar ska nu börja sitta ner och försöka hitta en lösning. Hur akut är situationen? Jag menar, hur snabbt borde EU komma fram till en gemensam lösning?
Jag skulle nog säga att situationen är ganska akut och den har varit ganska akut i flera år. Vi har ju sett att EUs migrationspolitik har lett till att människor har dött på Medelhavet i stora mängder. Människor har varit på lägren i Grekland under verkligen usla förhållanden, var det alltså finns tiotusentals människor i läger som är menade för bara ett par tusen. Och vi har sett att människor som skulle vilja komma till Europa, fly undan krig, fly undan klimatkrisen, stannar kvar i Turkiet under mycket osäkra förhållanden eller tvingas tillbaka till Libyen eller sitter i fängelse i Libyen därför att EU har gjort avtal med dessa länder om samarbete som inte fungerar överhuvudtaget. Mm.
Du sa just att läget redan länge har varit akut och ofta när man talar om flyktingkrisen så går man alltid tillbaka till hösten 2015. Finns här en risk för att på något sätt att fokus blir för mycket just vid hösten 2015? Jo, vi vet att då liksom eskalerade, men att jag tänker så här att längt kanske man sen glömmer åren efter det och 2015 blir på något sätt det där centrala året, menar.
Ja, alltså det är ju alldeles klart att 2015 då det kom lite över 1 miljon asylsökande flyktingar till Europa så for det system som hade byggts upp för att ta hand om dessa fullständigt i kras. Och nu borde man då bygga upp det. Men att tänka man liksom rent på människor så det spelar ju ingen roll om du är en människa som har lämnat din hem på grund av krig, på grund av andra omständigheter som har gjort ditt liv odrägligt. Om du är den enda människan eller om det finns 100 andra människor som din personliga upplevelse är ändå lika. Och vi pratar ändå om tiotusentals människor. Det är stora mängder. Det är liksom hela Ekenäs eller hela Karis som lever under dessa omständigheter. Och vi ser ju kanske inte Europa som en kris därför att det handlar om så små mängder och därför att de inte då kommer hit. Vi ser ju i Finland en situation där vi har mycket färre människor som söker asyl här än under det senaste året.
Och därför kanske det lite glöms bort här. Men om vi tänker på de flyktingar som nu söker sin flykt till Europa, vem är de och vad flyr de?
Det handlar förstås främst om människor som flyr krisen i Mellanöstern. Det handlar om människor från Afghanistan, det handlar om människor från Irak, det handlar om människor från Syrien. Därtill handlar det om människor som lämnar Afrika och där är det ofta en blandning av en ekologisk kris och sen alltså också öppet krig. Och då kommer de från ett ganska brett område, allt från Eritrea i öster till liksom genom Sahara till olika västafrikanska länder. Och tittar man då vilken väg kommer människor till Europa så finns det ju tre olika rutter. Genom Spanien kommer det människor, där är det ju kort väg över Gibraltar. No. Sen kommer folk med båtar över Medelhavet från Libyen eller från Egypten eller från Tunisien. Oftast till Malta eller till Italien. Och sen kommer människor från Turkiet sida till Grekland.
Och visst är det väl den här rutten som är den som används mest?
Just nu är siffrorna högst av de som kommer där och dit hör ju också en sån här ganska otäck storpolitisk liksom grej var Turkiets Recep Erdogan har meddelat att han nu inte längre tänker följa avtalet med EU, som säger att Turkiet bevakar sin gräns och inte släpper människor att komma till Europa. Det här avtalet är ju alltså fullständigt ett vidrigt avtal, att det är kriminellt att inte släppa människor som söker säkerhet, att söka asyl. Och det borde aldrig ha funnits det avtalet. Men nu så har Erdogan meddelat, och han försöker ju helt enkelt bara mjölka åt sig lite mera pengar.
Men om vi tänker just på det här avtalet, omtvistade avtalet mellan EU och Turkiet. Ur EUs synvinkel så är det problematiskt nu att Erdogan och Turkiet inte längre vill följa det, för att vi ser nu följderna av det. De kommer över från Turkiet till Grekland, och det blir liksom nu Europas problem. Men hur tänker ni på Amnesty? Ni är kritiska till det här avtalet. Är det bra att Turkiet liksom då inte längre följer det? Och att man så att säga måste nu börja grundligare ta tag i det här problemet.
No, Europa har lyckats, EU har lyckats liksom skuffa undan problemet på ett dubiöst sätt. Och tittar man bara kanske 5-6 10 år framåt i tiden, så vet vi att det kommer att komma mera migranter hela tiden. Om de sen är flyktingar eller om de är asylsökande, vad de är, det kommer att komma. Och det är fullständigt lönlöst att försöka bygga sådana här murar, att göra dubiösa avtal, utan det som nu måste ske. Och det är ju det som inrikesministrarna ska diskutera den här veckan, är att man ska kunna ha ett system var alla EU-länder är med och delar på ansvaret av att när dessa personer kommer till Europa, så finns det ett system var man tittar att okej, nu har det kommit så många, nu åker de dit, de processas där, de får den hjälp de behöver där. Nu kommer det mera människor, okej, då far de dit och få det liksom organiserat. Det är ju inte svårt att liksom rent logistiskt ordna en transport av människor till olika delar av Europa. Det åker flygplan, det åker bussar, det åker tåg hela tiden. Och det är bara handlar om politisk vilja att organisera det här. Och Finland som är ordförandeland bör ju i allra högsta grad vara den som liksom för det här vidare.
Så Finland har en nyckelroll här?
Finland har absolut en nyckelroll. Finland ska liksom dels förhandla med alla andra länder om att hur ska vi gå tillväga, och sen ska de vara de som liksom lägga fram ett konkret förslag på bordet och säga att det här kan vi enas om, det här är så som vi ska gå vidare. Och det avtal som fyra länder, ett tillfälligt avtal som fyra länder kom överens om i Malta för ett par veckor sedan. Så,
det var visst, var det Frankrike, Italien, Tyskland och Malta precis.
Ja. Och Finland var ju med, Maria Ohisalo var med där och tittade på det, och nu finns det uppgifter om att Finland skulle vara intresserad av att gå med i det här. Det avtalet är en bra början, men samtidigt ser vi att det här avtalet innehåller massa brister. Dels så kräver det samarbete med Libyens kustbevakning, vilket vi tycker att det är helt fel, för att man ska inte samarbeta med libyska myndigheter eller olika parter där överhuvudtaget. Sen är det lite oklart om enligt vilket slags regelverk de människor som kommer hit, deras ärende behandlas. Och det finns också en risk för att de de facto returneras sen ganska snabbt till något annat land, och vi vet inte riktigt hur det här ska gå till. Så det här avtalet måste bli bättre. Men det är en bra början att man diskuterar det, och då är det ju Finland som ska dra dessa förhandlingar och försöka få till stånd ett sånt avtal var alla eller så många EU-länder som möjligt förpliktar sig till att vara med och dela på ansvaret, så att det inte är länderna vid Medelhavets kust, Grekland, Italien, Malta, Spanien som måste ta allt ansvar och resten av EU bryr sig katten i det.
Så principen är god här, men nu handlar det om hur man förverkligar det. Men hur mycket liksom, okej, du sa att läget är akut, men hur mycket tror du vi kommer att få se en sån här politisk dragkamp kring ett sånt här gemensamt ansvar? Jag menar, vi vet att den här flyktingfrågan har inte varit lätt för Europa förut heller. Så tror du att vi har framför oss nu år av politisk tvist liksom mellan medlemsländerna?
Om jag är pessimist så skulle jag säga tyvärr jo. Om jag är optimist så skulle jag säga att kanske vi nu har en bättre möjlighet än på länge.
Varför det?
Kanske den liksom politiska konstellationen ändå är sån att det finns färre riktigt, riktigt svåra regeringar i Europa nu än vad det fanns kanske för 3-4 år sedan. Och åtminstone så i Finland så ser vi ju att alltså på papper så det som vår nuvarande regering har sagt ner och sagt att det här vill vi göra är ju massor bättre ur människorättssynvinkel än den tidigare regeringen. Och det borde då finnas den här politiska viljan. Finns det inte den här politiska viljan så då tycker jag att EU-länderna frånsäger sig dels liksom den värdegrund som EU är byggt på, alltså en respekt för alla människor, en human flyktingpolitik också. Och det kommer bara att bli värre och värre om man inte får en ordning på det här. Jag menar, tittar man på alla prognoser som finns så säger prognoserna att på grund av klimatkrisen så kommer vi att ha 10-falt, om inte 100-falt fler, om inte 1000-falt fler människor som inom 10, 20, 30, 40 år successivt kommer att måste lämna sina områden. Och det går inte att stoppa dessa människor med murar, det går inte att stoppa dessa människor med vapen, eller det går förstås, men då säger EU att vi tänker kriga för att stoppa er att komma hit. Och det är ju inte enligt EUs värdegrund. Och vi behöver dessa människor, för att vi behöver nya skattebetalare, vi behöver människor som till åldringsvården här, och allt annat är dålig politik. Och där tycker jag att det skulle vara hög tid att EU nu liksom tog sig själv i kragen och insåg det här och fatta modigt sådana beslut som också kanske många väljare inte alls tycker att det är de rätta besluten.
Om vi tänker på Finland och Finlands regering, som du sa att din uppfattning är det att den här regeringen nu liksom ur er synvinkel har bättre möjligheter nu att säga lite ändra riktning på Finlands asylpolitik. Men det har ju redan funnits inom regeringen lite olika uppfattningar att var står Finland i den här frågan just nu? Hur ser du på det? Är det för tidigt att tala om att det håller på att ske en förändring i Finlands asylpolitik?
Man ser tecken på det nog, det skulle jag säga. Man ser det i utlåtanden, speciellt från Maria Ohisalo. Men att det är ju helt klart, och det vet ju alla som följer med, att det här är en fråga som delvis lite delar regeringen. Att där är speciellt Centern, men också Socialdemokraterna som är mycket, mycket försiktigare i att ändra på politiken. En vänsterförbund, SFP och det gröna, skulle vara redo att liksom totalt svänga den linjen som Sannfinländarna och senare det blå drog upp i den förra regeringen. Och vi tycker ju att helt baserat på den värdegrund som EU står på, baserat på de människorättsavtal som Finland har skrivit på, så borde en förändring ske.
Frank Johansson, om vi tittar på den stora bilden. Det har nu alltså gått 4 år sedan flyktingkrisen hösten 2015. Vad är lika eller annorlunda nu hösten 2019 jämfört med 2015?
Ja, jag skulle dels vilja liksom lite specificera att jag tror inte att det handlar om en flyktingkris. Jag tror att det handlar om en politisk kris för hur man ska liksom ta hand om flyktingarna. Flyktingarna har inte orsakat den här krisen. Det är EUs liksom söndriga politiska system och ovilja att processa det. Vi har sett det i alla länder som har haft den politiska viljan att göra det här. Ta in 1 miljon människor till Europa, flytta dem till olika ställen, se till att de får husrum, att det finns en process. Det är inte omöjligt. Det såg vi i Finland också, att 30 000 människor, som var 10 gånger fler än vad det kom normalt människor. Så visst fick vi ganska snabbt förläggningar igång och den här processen att fungera. Sen det av politiska orsaker, den här processen liksom samtidigt smulades sönder, har ju lett till en jättesvår situation i Finland. För många människor som inte har fått en ordentlig asylprövning och som därför nu hotas skicka tillbaka till länder som de har flytt från. Jag tror att skillnaden till 2015 är det att vi lite överallt i Europa vet att kommer det fler människor så måste det finnas ett bättre system för att fördela ansvaret. Så att det inte blir någon slags flaskhalsa någonting, att det inte blir så att myndigheterna inte hela tiden har kontroll på det. Och framförallt det att alla olika stater vet vad som händer. Att det som hände 2015 var ju att vissa länder helt enkelt inte gick med på att spela enligt reglerna. Och det orsakar ganska kaotiska situationer lite här och där. Och det ska vi försöka undvika den här gången. Och det tror jag att politikerna är medvetna om. Och därför är jag så här försiktigt optimistisk att möte nu i den här veckan i Luxemburg kommer att leda till någon form av överenskommelse. Den överenskommelsen är säkert inte så bra som vi skulle hoppas att den är, men den är säkert mycket bättre än att inte ha någon överenskommelse alls.
Så någonting har Europa lärt sig av hösten 2015?
Jag tror att vi har lärt oss ganska lite, men vi har lärt oss någonting.
Tack för det här samtalet, Frank Johansson. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.